Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism där jag som heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism träffar en opinionsbildare eller en politiker till höger eller till vänster för ett samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Och idag har jag med mig Mattias Svensson, skribent, debattör och författare. Och jag börjar med att ställa den fråga jag alltid ställer i det här programmet. Hur definierar du dig ideologiskt?
Jag är liberal och eftersom det finns ett parti som kallar sig liberaler så får jag väl säga att jag är klassisk liberal, vilket betyder att jag är liberal på i stort sett alla sätt som finns. Jag är marknadsliberal, jag är drogliberal, jag är alkoholliberal, jag är sexliberal. I stort sett allting utom socialliberal skulle man kunna säga.
Så vad är den viktigaste skillnaden mellan att vara klassiskt liberal eller att tillhöra den liberalism vi ser i det partiet som kallar sig Liberalerna?
Det har väl främst med ekonomisk frihet och äganderätt att göra. Jag ser den typen av friheter på marknaden som lika viktiga och fundamentala som de mer personliga friheterna, yttrandefrihet, föreningsfrihet och så där. Socialliberaler är ju som ordet lite grann antyder en blandning av socialism och liberalism som framförallt leder till en mer ambitiös plan för vad staten ska göra välfärdsmässigt och omfördelningsmässigt jämfört med vad jag tycker.
Och man ska inte ha någon sån plan för vad staten ska göra välfärdsmässigt. Är det så jag ska tolka dig?
Ja, alltså ska man skissa på ett rent idealsamhälle så ser jag det väsentligen som att staten sköter försvar, polis och rättsväsende och inte så mycket mer. Det är ju en bit ifrån det dagsaktuella, men där skulle jag nog ligga. Jag tror att det är en dålig idé att staten lägger sig i välfärd. Jag tror att det är bättre om ju mer människor kan köpa också sådana tjänster och försäkringar på marknaden.
Kan du inte utveckla det? Varför ska polisen, eller varför ska staten sköta polisen då till exempel? Och vad är faran med en stat som har socialförsäkringar eller som har liksom ett välfärdsansvar? Det går ju väldigt långt utanför liksom den gängse debatten eller synen på hur samhället ska byggas idag.
Absolut, och det är ju på grund av att staten har ju monopol på legalt våld. Det är ju liksom dess funktion, i alla fall den moderna nationalstatens framväxt. Och det är ju frågan är med vilken rätt staten överhuvudtaget får utöva detta våld. Och då anser jag att försvar, polis, rättsväsende är just själva det här monopolet i sitt utövande. Att man ser till att ingen får använda våld mot någon annan i egna syften så att säga, för att berika sig själv, för att utpressa folk, stjäla från någon eller våldta någon eller misshandla någon och sådär liksom, eller hota med att komma och göra det för att liksom pressa dem på pengar eller eftergifter eller bestämma över hur de får göra. Alltså det ska vara förbjudet i ett samhälle att initiera, att starta våld eller hota med detta mot andra människor. Och den här regeln ska gälla så långt det bara går även staten. Och när staten går utöver detta uppdrag att skydda människors lika rättigheter då till liv, frihet och egendom, att liksom agera som de själva vill, interagera med varandra på frivillig grund, vare sig det handlar om församlingar, fackföreningar eller på marknader med ömsesidigt berikande utbyte. Så det grundläggande är att liksom relationer i samhället utanför staten ska vara frivilliga. Ska staten anpassa sig till det så går det emot detta att ha utöver detta betydande välfärdsambitioner. För det innebär ju att du måste finansiera det på något sätt. Och då måste du ta ifrån folk resurser som de har arbetat ihop. Och liksom för att göra det så måste du som stat hota med eller och i slutändan använda våld och tvång. Du måste sätta folk i fängelse om du inte kan göra det. Och det finns i mitt tycke väldigt, väldigt få anledningar, liksom, om vi börjar med det, alltså rent filosofiskt ideologiska till varför man bör tillåta det här. Och det är anledningen till att staten ska vara begränsad till att just upprätthålla de här reglerna.
Men som jag tänker, jag är själv liksom ofta kritisk mot polisen. Det finns otaliga exempel på när de går över alla gränser, när människor kränks och så vidare. Och det beror ju på att våldsmonopolet, precis som du beskriver, det är en typ av frihetsinskränkning. Och det finns många andra statliga institutioner eller myndigheter också som också ägnar sig åt frihetsinskränkningar på olika sätt. Men utifrån min utgångspunkt, då är ju, alltså, precis som på samma sätt som att polisens våldsmonopol upphäver den starkes rätt någonstans, så ser avvägningen likadan ut för mig även i andra frågor. Alltså, jag ser en stark stat som en förutsättning för individens frihet. Annars ersätter någonting annat, och det kan vara familjestrukturer, det kan vara klantänkande, eller det kan bara vara en ren ekonomisk överlägsenhet som kan leda till ett jättestarkt förtryck. Och där tycker jag tvärtom mot dig, att om man avskaffar det här ramverket, så blir inte människor friare, utan det blir mer frihet för några få, medans väldigt, väldigt många blir mindre fria. Varför har du den tilltron till våldsmonopolet när du inte har den tilltron till andra delar av samhället, som välfärden till exempel?
Du har ju där en positiv definition av frihet. Frihet är liksom att förvärva vissa egenskaper, kanske ha en viss inkomst, du ska ha bostad på en viss nivå, och utbildning och sånt där. Och det här ska då garanteras alla människor.
Frihet för mig är väldigt tydligt associerad till vilka möjligheter man har.
Ja, precis. Så du fyller det med en massa innehåll, medan den frihet jag tycker att staten ska värna är den negativa. Alltså att få bestämma och agera som man vill i sitt eget liv, inklusive frivilligt interagera med andra. Och det jag skulle säga som generell invändning är ju att det är ju en öppen fråga vilket samhälle som de facto erbjuder människor störst möjligheter. Alltså, bara för att du garanterar det och slår fast i lag, liksom, vi har ju grundlagsfäst rätten till arbete, men det betyder ju faktiskt ingenting.
Liksom, men det finns ju ändå en del empiri kring jämlika samhällen och samhällen där man garanteras en viss levnadsstandard och så vidare.
Ja, och den empirin säger bland annat att det inte finns något tydligt samband mellan stor ekonomisk frihet och stor ojämlikhet till exempel. Utan de mest ojämlika samhällena är ofta de där staten har en relativt stor roll. Och där liksom ett fåtal kan använda staten för att berika sig och har ett oproportionerligt inflytande på hur staten styrs, just för att använder den för att berika sig.
Men det finns samtidigt ju en empiri för att om jag uttrycker det annorlunda, ett samhälle där man gemensamt finansierar liksom grundförutsättningar på en ganska hög nivå, så är det samhällen där man ofta är friskare, lever längre och mår bättre. Där liksom Sverige har varit ett typexempel på det jämfört med många andra länder och fortfarande är.
Ja, och det roliga är ju att Sverige var det i väldigt stor utsträckning mycket tidigare innan vi höjde skatterna till betydligt över till exempel USA:s nivå. Vi har ju varit ett relativt jämlikt samhälle också med betydligt lägre skatter, både relativt omvärlden och relativt vad vi har idag. Så frågan är vad som är hönan och ägget där. Men jag är ju, som sagt, det här brukar ju liksom bli en sån här debatt, vad är viktigast liksom, frihet eller jämlikhet, men jag tycker precis som du argumenterar för att jämlika samhällen kan innehålla stora mått av frihet. Sverige är ju inte på något sätt ett relativt andra, det finns många frihetsinskränkningar som jag vill motverka, men relativt andra länder så är inte Sverige ett exceptionellt ofritt samhälle. Det finns många sätt för individen att blomstra på och leva sitt liv.
Och, du tycker inte att socialförsäkringssystem per definition är repressiva? Eller?
Det finns ju sådana element, men alltså jag... Alltså, jag tror inte riktigt att politisk perfektion är det viktigaste. Alltså, good enough för ett politiskt styre tror jag duger väldigt bra. Därför att det viktigaste i samhället är inte politisk ordning. Alltså, du kan ha stora möjligheter till ett gott liv och ett dynamiskt utvecklande samhälle som enligt de flesta parametrar mår bra också med styren som är långt ifrån politiskt perfekta. Min liberala ambition är så att säga en väldigt liten del av vad jag tror att ett gott samhälle behöver. Så liksom min politik som förklaring på gott och ont. Kan man styra förbi de värsta grynnorna så har man kommit ganska långt.
Jag uppfattar att du också alltid, och det gör du ju lite i det du säger, att du markerar alltid mot det auktoritära och har gjort så väldigt mycket senaste åren då, och tar ställning för det frihetliga, även om man kan ha olika definitioner av frihetlig då. Och vi är ju ändå inte särskilt ofta överens, men vi ser båda faran med någonting slags en repressiv utveckling på olika sätt, och det här har alltid varit någonting som jag har associerat med dig i den politiska debatten. I dagens samhällsklimat har det här blivit liksom det absoluta centrum för det politiska samtalet. Om jag frågar dig mer generellt, vad är det vi ser just nu tycker du? Vad är det som händer? Vad är det i samhällsutvecklingen som föder det här?
Jag har ju skrivit en bok från förra året som då heter Den stora statens återkomst, som är lite grann ett försök att rekapitulera viktiga händelser på 2000-talet som jag tycker inte ryms i samhällsdebatten. Därför att på många sätt så är vi kvar i 1900-talets slut. Och det var ett väldigt mysigt slut. Alltså kommunismen föll, diktaturer föll, globalisering. Fler och fler länder kunde liksom knytas till internationella marknader, till varandra. Fler och fler länder blev demokratiska. Många trender gick åt rätt håll. Fattigdom och sånt minskade. En del av de trenderna har fortsatt, men inte just demokratimarknader och välståndsutveckling på samma sätt. Och det kommer liksom tre stora brott med det här på 2000-talet, och ska man datera det så är det förstås mycket som beror på responsen på terrorattentaten 11 september 2001. Med ett enormt uppsving i förtroendet för statsmakten som då utnyttjas. Amerika är ju en idémässig ledare på många sätt. Liksom. Så inte bara gav man sig in på krigsäventyr som varken ökade friheten här eller där. Även om det förstås inte var... Motiven var goda och det fanns en ambition att befria människor i Irak och sånt där. Det är lätt att vara efterklok liksom, men det är ännu, man måste ändå försöka att inte vara efterdum och inte försöka lära sig vad man kan göra av det här. Och vad vi sett är framförallt att när ett land är krigförande, det är lite samma sak på 70-talet med Vietnamkriget, det blir liksom en repression också i hemlandet. Ledaren blir commander in chief, unnar sig makt och befogenheter som liksom en demokrati i vanliga fall inte tillåter sig. Tortyren kom åter i västvärlden. Man flög människor tvärs över världen med 21 länder i Europas goda minne. Och Och fick en expansion av gränskontroller, av liksom att göra människor som vill komma hit till säkerhetshot. I en viss utsträckning har de ju varit det, men väldigt liten jämfört med hur många som kommer, utan det är mer en förändring i vårt sätt att se. Och allt det här blev ju liksom en ökad statsapparat. På samma sätt så fick vi liksom ett ökade välfärdsambitioner. Alltså George Bush, vilket få tänker på, sjösatte en ny Medicare-reform som utökade mediciner till äldre, förvisso lovvärda syften och sådär, men expanderade statens kostnader utan att samtidigt ta in mer skatter, utan man har byggt upp stora skulder och skjutit dem framför sig. Och sen ovanpå det så har vi därpå fick vi en, man började också med lågräntepolitik och underlätta husägande och sådär, och fick liksom en statligt, menar jag, framdriven finanskris. Hanteringen av den finanskrisen har varit ännu värre.
Är det den tredje delen då, så att säga, eller är det...
Det här är bara den andra.
Ja, okay,
och även finanskrisen har ju lett till en stor, apropå fördelning i samhället. Mm. Alltså penningpolitiken har varit jättebra för de allra rikaste. För man har pumpat upp värden på tillgångar och bostäder. Aktier, kapital och bostäder som ju ägs väldigt ojämlikt. Så det har varit, alltså, vi har världens bästa skyddsnät för miljardärer. Men det här börjar ju bli allt mer uppenbart att det behöver betalas av andra. Det betalas av generationen som är sist in på bostadsmarknaden till exempel. Och det betalas av kommande generationer genom att man har skrivit fram lån. Europeiska centralbanken till exempel hade före finanskrisen som längst halvårsfristiga lån. Och nu skriver man ut lån fram till 2042. Och jag vet inte hur kul det är att öppna sitt pensionspaket och se att där ligger en grekisk statsobligation som har legat och jäst några decennier in i framtiden. Så där har man skjutit upp väldigt mycket, och sen ovanpå det så har vi ju framförallt den demografiska förändringen med allt fler äldre som ska försörjas av allt färre som jobbar, som leder till, ihop med liksom också sådana faktorer som att det inte längre kommer in nya länder på den globala marknaden, utan att man tvärtom börjar bygga upp tullmurar och annat och så. Så det har varit ytterligare en faktor som har gjort det, alltså att välståndet stigit ett tag. Och ovanpå det så från 90-talet och framåt så fick vi en fredspremie i och med att länder kunde rusta ner militären, vissa kanske väl mycket, men det är ju som alla försäkringar, du vill ha så låg premie som möjligt, det är bra för samhället. Och alla de här tre trenderna vänder nu och kommer liksom under överskådlig framtid att förbytas i sin motsats, och då blir det väldigt mycket svårare att leva upp till de välfärdslöften som har givits.
Men och egentligen så håller jag ju med om en hel del av det du säger här. Mm. Samtidigt som andra delar för mig är liksom raka motsatsen till min analys. För att jag menar ju att den här ojämlikheten du beskriver, den här finanskrisen du beskriver, handlar ju istället om att man har gått i den riktning som du har velat. Att man har liberaliserat, att man har avreglerat kreditmarknader, man har sett till att avreglera liksom lånemarknaden, man har fått in en massa luft i de här systemen för att det inte har funnits den här starka staten eller den här närvaron av regler och regleringar. Man har flyttat makt från Sverige till EU-nivå eller till banker och så vidare. Ja, att det skulle vara, sen har ju den starka staten, du har ju rätt i att den har fört en liksom finanspolitik och en penningpolitik som har handlat om att pumpa ut väldigt mycket pengar i olika system. Men det har ju aldrig varit så mycket upp till marknaden och företagen själva som det är nu.
Ja och nej, du har en god poäng där, därför att alltså det här är, och jag går in på det i ett kapitel som heter Korporativismen 2.0. Lite daterat, men det är ändå en historik över 2000-talet. Så. Och det här är ju, vad kan förklara liksom den här att statens mandat har vuxit väldigt mycket? Det är ju just att det har vuxit ihop med företag. Alltså, och det har vi sett i krigföringen. Liksom, USAs tortyr togs fram av liksom privata aktörer. De här små likkister, små cellerna som man har satt folk i har byggts av entreprenörer och liksom mycket av krigföringen och logistiken kring modern krigföring har lagts ut på entreprenad.
Mm. Man outsourcar det till privat företag men finansierar det gemensamt.
Ja, och det här på det glada 80-90-talet när vi började med de här modellerna så såg vi ju framför oss att det här skulle bli betydligt billigare och betydligt bättre. Och det ser vi ju alldeles tydligt att det blev det inte. Där det funkar bättre alls blev det också mycket dyrare. Och ibland har det varit bra. Alltså, du hade inte kunnat ha den utbyggnad av dagis som vi hade i Sverige till exempel utan liksom privata daghem som alternativ, för kommunerna klarade inte av den expansionstakten helt enkelt. Det kostade mer, men folk är extremt nöjda med vad de fick. Och det kan vi ju ha olika åsikter om var finansieringen ska vara och sånt där. Men det man ändå kan man ändå vara relativt nöjd med. Men på många andra områden, och inte minst liksom när det gäller försvarskontrakt och sånt där, som framförallt USA satt med, eller liksom med finansaktörer, så har det ju skapats dyrare lösningar. Jag menar, och vi har exempel i Sverige, alltså finansieringen av Nya Karolinska till exempel är ju typexempel på sån där hur liksom du har en helt onödig privat mellanhand som skär emellan på offentliga uppdrag. Vilket ju skapar stora kostnader. Och sånt där har vi ju liksom...
Men är inte det tecken på en svag stat snarare än en stark stat?
Det kan man ju tycka, men det är ju fortfarande en stat som expanderar i liksom kostnader, skuldsättning, omfattning, mandat. Det blir ju också liksom vagt i kanterna. När du har privata aktörer finansierade av statliga pengar i andra länder som har mandat att utföra vissa våldshandlingar, då får du ju också en svårighet att kontrollera det monopol som är statens kärnuppgift. Så du har en svällande men visst också imploderande statsmakt. Den fungerar sämre och sämre. Så många har ju att den stora staten kommit fram har ju liksom inte betytt att det är liksom den kompetenta och välfungerande staten utan snarare tvärtom. Och liksom läxan från...
Och det betyder inte heller att företagen har fått en mindre roll eller har trängts ut på något sätt.
Nej, de har...
Alltså, de har hamnat i symbios.
Ja, det har blivit en symbios, en slags ny korporativism som gör att liksom färre delar är liksom de här avreglerade, alltså fria marknaderna med privata företag, med privat kapitalbildning, med liksom organisk växt underifrån för att tillgodose vad kunderna vill ha. Den delen av marknaden har ju minskat och mer har blivit en slags symbios och lite grann i många fall ganska konstruerade marknader som oavsett om de var ett framsteg eller inte är lika bra.
Tänker du till exempel, om man tar i ett svenskt exempel då, på liksom friskolemarknaden och så vidare?
Ja, jag tror att jag var en väldigt varm vän av friskolereformen och är det fortfarande. Men det är ju bara att konstatera att det blev inte alls så bra som jag hade hoppats och trott. Och jag tror ju att anledningen är att det fortfarande, alltså just i och med att du har den här blandningen så skapas en del incitament som inte är särskilt önskvärda och som inte finns på mer avreglerade marknader där aktörer är mer utelämnade till att kunden får vad de betalar för och sådär. Jag tror att att det hade fungerat på ett annat sätt om man betalar sin utbildning själv. Jag har en bror som läste kiropraktor till exempel, då pröjsar du själv. Då är du inte speciellt glad om undervisningen blir mindre, om det liksom ställs in och sådär. Men gå till ett vanligt statsfinansierat universitet och säg att liksom veckans lektion är inställd, så jublar studenterna liksom sådär. Det har betydelse om man har en direkt koppling till vad man betalar för.
Så om jag ska förstå dig, alltså när jag tittar på välfärden och ser en privatiseringsvåg. Mm. Jag ser den fria etableringsrätten. Vilket företag som helst kan öppna en skola och så får de pengar sådär.
Ja.
Jag ser Kry och liknande mobilappar som en del av privatiseringen. De har en app och sen får de pengar så fort någon loggar in. Jag ser vårdcentraler som poppar upp i massor och jag ser en privatiseringsvåg. Där ser du egentligen lika mycket att det är staten som växer, så att säga. Att det är
och får kontroll över väldigt mycket av företagslivet. Väldigt mycket av företagsamheten blir liksom beroende av staten och hamnar i en symbios med staten och kommer att behöva lägga mycket mer försök på påverkan, politisk påverkan och sådär. Där kommer vi ju till en annan del i det här. En av de stora förändringarna som är väldigt svår att förhålla sig till, men som jag inte är emot av princip men i grad, är ju hur många i det politiska livet som sen eller före går till politisk påverkan. Mm. Där har vi ju liksom en verklig symbios och liksom det som en gång var att man var representant, folkvald, blir mer och mer av ett yrke. Mm. Alltså en profession för sig. Och den hänger ofta mer och mer ihop med att man före och efter försörjer sig på andra sidan som påverkar åt företag. Jag vill inte, alltså det är en del av yttrandefriheten att också företag ska kunna ha en röst och sådär. Jag vill inte förbjuda, men graden och proportionerna detta tagit är ett monumentalt problem för hur politik utvecklas. Och det här är ju liksom en typ av en av många typer av eliter som har vuxit fram, mot vilket det finns ett populistiskt missnöje som faktiskt är legitimt.
Men hur kommer man åt eliters inflytande utan just ökade regleringar och att staten griper in, om jag ska liksom...
Ja, men jag tror ju tvärtom på att separera stat och marknad är mycket tydligare. Och det här tycker jag är intressant för liksom om du tittar på vilka marknader, det finns ju en massa olika typer av, på vilka marknader har du liksom de största problemen med korruption, med misskötsel, med liksom att det producerar inte riktigt det vi vill ha, ganska långt ifrån fuffens och mygel och liksom.
På vilka marknader har vi inte det, tänkte jag.
Ja, men... alltså det är ju ofta, om du tänker på det, ju mer reglerade de är, ju närmare deras koppling till staten är. Alltså det är ingen slump att vapenindustrin hör till det mest korrupta och liksom dyraste och liksom på många sätt liksom levererar dåliga produkter. Och det är liksom ingen kvalitetskonkurrens direkt liksom sådär. Och det här är ju just på grund av den nära relationen till staten. Det om, kanske om man, fortfarande är jag har svårt att se att vi skulle klara oss utan en försvarsindustri. Men på område efter område, när vi har vägbyggen liksom, den största korruptionen är ju, eller just inom byggsektorn som ju ändå är en härjad bransch, största avslöjande är vägbyggen, där staten, det är ju staten som bygger vägar. Det borde ju liksom enligt teorin om staten som ordningsskapare vara liksom den bäst skötta. Mm. Om din tes generellt sett stämde, så vore det den bäst skötta, därför att där var staten liksom verkligen närvarande. Men ofta är det precis tvärtom, och det tycker jag talar för, alltså det är breda penseldrag, men det talar ändå för att det finns något viktigt i att försöka hålla stat och ekonomi isär så gott det går.
Men om man då vänder på det, är det vilken marknad skulle vara ett bra exempel på där det funkar, där staten inte liksom blandar sig i eller så där? Om man tittar på, alltså det jag ser framför mig är ju snarare så, ja men är det en bra marknad när vi har låglönearbetare som producerar saker som inte heller håller bra kvalitet och som säljer dem via massiva reklamkampanjer och via att företagen istället försöker slå ut varandra och spionera på varandra och muta varandra. Är det liksom ett bättre alternativ? Eller där man liksom extraherar mineraler och metaller i krigförande länder och så vidare. Alltså, jag skulle inte säga att jag ser det här som ett problem som blir så fort man blandar in staten, utan att det här är ett generellt marknadsproblem.
Mm, alltså jag tycker ju ändå att sådana, många av sådana marknader ändå funkar bättre och har liksom levererat väldigt mycket, alltså ganska radikala. Om du tar liksom vanliga svenska industrier så är de liksom enormt mycket mer produktiva än de var för bara ett par decennier sedan. De får ut betydligt mer output för mindre input, med resultat att inte bara de producerar mer till lägre kostnader, vilket förstås också kommer konsumenterna till del, utan också att utsläppen minskar. Vi har liksom Rönnskärsverken i Skelleftehamn som är liksom vår största utsläppare, och deras utsläpp var av svavel var 180 000 per år på 1930-talet. Mm. Och det är nere i 3-4 000 ton nu. Bland annat på grund av politik och i miljöfrågor är det för mer ingrepp än annat. Det kanske du vill gå vidare på sen.
Jag vill komma in på det sen.
Ja, men också på grund av liksom rena marknadsincitament. Att man kom på att man kan utvinna svavelsyra och annat ur röken och sälja det till massaindustrin. Och på så sätt liksom göra en resurs av någonting som tidigare var sopor. Och den typen av incitament har du inom liksom vinstdriven industri på ett ganska unikt sätt. Vi har liksom IKEA.
Alltså själva affärsutvecklingsintresset.
Ja, precis. Och IKEA, man kan liksom säga mycket, men de har pressat priserna och liksom betytt oerhört mycket för familjers vardagsekonomi överallt i världen. Och på samma sätt med liksom bilmodeller, om du ser till utsläpp och annat, liksom du har en produktförbättring och den typen av liksom snabb otvetydig förbättring ser jag inte alls inom, alltså, det som har varit offentligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men ja, jag kan inte återge den exakt, men det finns ju väldigt mycket forskning, kanske framförallt amerikansk, på hur oerhört mycket av innovationerna och de nya uppfinningarna och den nya tekniken kommer just från offentlig sektor också. Så att jag skulle säga att, jag säger inte att du har fel i att det andra också finns, men jag menar att jag ser inte att det ena skulle vara överlägset det andra eller sådär.
Nej, alltså det, alltså det vad heter hon, Matsu... The entrepreneurial state. Alltså det är ju liksom en ett viktigt komplement, men det är fortfarande så. Amerikansk försvarsindustri har utvecklat väldigt mycket av liksom grundstommar och sånt där, och den typen av kreativ lekfullhet inom den offentliga kärnan tycker jag. Det är en av de saker jag tycker man kan titta på och liksom se om man kan bejaka. Mm. Ska man ändå ha ett försvar så och liksom den typen av verksamhet man har där är jag definitivt för att man ska kunna ha uppköpsregler så att man inte nödvändigtvis måste ta det billigaste utan kanske till exempel liksom ha en innovationsparameter att man siktar på att med detta med sina uppköp gynna viss teknikutveckling och sådär. Och den lekfullheten har ju pekats på här, men det är fortfarande så att det är USA, det har tillverkats produkter och sådär. Det är väldigt långt ifrån fortfarande att det finns en viss teknik. Och att någon uppfinner ett sätt att liksom i princip lägga det i var mans ficka över hela världen och koppla ihop det. Det drivs ju av ett kommersiellt samhälle. Och det är det vi såg återigen, alltså just inom försvarssektorn framförallt, så hade det ju liksom också en hel del innovationsdrift i det gamla Sovjet. Men det tog sig aldrig uttryck i liksom några stora framsteg produktmässigt på områden som kom vanliga människor till del. En av de fina sakerna med just kommersialismen är ju just att där blir du rik på att tillgodose vad flertalet vill ha. Därför att det är ju liksom de breda kundlagren. Om du inte tillgodoser dem så blir du inte lika rik. Har du en tjusig butik kan du sälja till tjusiga människor och de betalar bra, men det är inte så många. Har du liksom kläder som är för kreti och pleti så kommer du bli miljardär.
Ja, en invändning mot det skulle väl vara att inom kommersialismen har man en av de enklaste vägarna till att bli väldigt rik är att se till att människor vill ha saker som de inte behöver också. Men jag ska backa tillbaka lite till när vi pratade om vad det är som händer, vilka idéer det är som stryker på foten när det blir mer repressivt, mer auktoritärt och så vidare. I Sverige och i många andra länder så har ju ojämlikheten ökat, inkomstskillnaderna ökat rejält snabbare än i något annat OECD-land under de senaste 30 åren och så vidare. Paul Krugman har bland annat liksom visat på vad det innebär också för människors risktagande även inom medelklassen och så vidare. Att man tar större risker när skillnaderna blir större och drar på sig större skulder för att man vill hänga med i racet och så vidare. Förutom att det finns liksom skillnader mellan de absolut fattigaste och de absolut rikaste. När jag tittar på högerpopulism och rasistiska framgångar och så vidare, då tittar jag mycket på den här ojämlikheten och tycker att den är en väldigt, väldigt viktig faktor. Och då är ju min take att det är liberalismen som har tagit oss hit. Att det är liberalismen som har ett delansvar för de högerpopulistiska rörelsernas framfart. Varför har jag fel i det?
Två saker. Det första tar mig tillbaka till min bok bara för att knyta samman den tesen. Alltså staten har ju haft en stor roll i liksom att de resultat som vi ser nu med liksom ökade inkomstskillnader och liksom en stagnerande produktion och sånt där. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med hur och att staten har expanderat som den har gjort. Inklusive många av de här hybridmarknaderna som vi har pratat om tidigare. Jag tror det är en viktig anledning till de problem vi upplever idag och följaktligen till det missnöje som finns därmed. Och jag menar ju då att staten har en stor roll i detta.
Men det är också socialdemokratiska besparingar under 90-talet och nedskärningar och borgerliga åtstramningar i välfärdssystemen är väl en jättecentral del i den här ojämlikheten rent ekonomiskt. Det måste jag ändå se som att det är liberal politik.
Ja, och alltså jag tror ju att det där är väldigt överdrivet. Alltså om du tittar på välfärdsutgifter i Sverige så har de ju liksom expanderat.
Men socialförsäkringarna har ju gått ner kraftigt under de borgerliga åren och man pressade ju ner dem även under när Socialdemokraterna styrde på 90-talet.
Ja, där har du haft liksom lite, du har sänkta nivåer och minskad leverans, men de har väl både ökat och minskat, det är ju rätt konjunkturberoende.
Alltså kostnaderna på totalen har ju ökat om fler blir arbetslösa eller sjuka, ja. Såklart. Ja. Men de inkomsterna individer har kvar har ju blivit mindre.
Ja, och till viss del var det ju också motiverat med sådana förändringar, tycker jag. Alltså om du tittar på det här, vi måste ju också titta på vad vi utgick ifrån. Någonstans i början på 1980-talet så var Sverige enligt statistiken som mest jämställd. Liksom. Går man tillbaka till litteraturen, till samhällsskildringarna och sånt där, så var det få som såg det som en särskilt idylliskt eller lycklig tid. Alltså mycket var sklerotiskt. Människor kände en annan typ av alltså då som nu så befarade man, hade man farhågor om en stat som gått för långt och hade liksom rent totalitära ambitioner. Vi hade liksom Ingmar Bergman och andra som greps på Dramaten och gick i landsflykt liksom, och vi kan prata mycket om alltså fördelning på ett abstrakt plan, men att känna liksom den här som också vanliga inkomsttagare känner då, att av en löneökning så försvinner 80-90 eller i Astrid Lindgrens fall 102% av detta till det offentliga, om du inte liksom trixar och myglar och hittar avdrag och sånt där. Det fanns en förnedring och missnöje i detta som ledde fram till de liberaliseringar vi såg av till exempel skattesystemet och sådär. Sen kom inte allt i rätt ordning. Det var uppenbart att man inte borde ha avreglerat kreditmarknaderna före man gjorde liksom skattereformen och sådär. Men jag tycker inte att någon delen var fel eller omotiverad.
Nej, men och jag köper, alltså, jag håller inte med, men jag köper att man från höger vill öka de här skillnaderna mellan att gå på A-kassa och att arbeta och så vidare, och att man tycker att det är en bra metod. Jag tycker inte det, men jag köper att man tycker det från höger. Men det jag frågar mig är, kan du se en koppling till att de bra socialförsäkringarna, när de fungerar, när de är tillräckligt höga, när de följer liksom inkomstbortfallsprincip och när välfärdsåtagandet är stort och man känner att det funkar, är inte det en försäkring mot också högerpopulism och rasistiska rörelsers tillväxt?
Jo, men det tror jag, alltså att det finns en fungerande välfärd liksom, oavsett hur den tillhandahålls, tror jag förstås liksom är bra för människors trygghet. Och det är ju en sån här märklig, alltså de, och jag tror du har sett det också, liksom, det är svårt att beskriva det på något annat sätt än just en förbittringsprocess när liksom människor kommer att verkligen snöa in på det här med invandring som liksom orsaken till alltings problem och den typen av värderingssätt som detta ofta medför. Mm. Det är förstås inget argument i diskussionen, och det är fullt legitimt att diskutera och vara kritisk till invandringspolitik. Vi behöver verkligen tänka om den på många sätt. Men just den här förbittringsradikaliseringsprocessen som har fått människor att flockas kring liksom auktoritärt populistiska partier som Sverigedemokraterna till exempel. Det har ju varit en sån här, ja men just en missnöjesprocess som jag tycker man har kunnat se väldigt, väldigt tydligt på det personliga planet. Den följer ju inte absoluta inkomster, utan det närmaste man har kunnat pinpointa det här till är ju liksom förväntningar. Mm. Det är ju till exempel, alltså kvinnor har ju generellt sett lägre inkomster än män. Men det är män som samlas kring missnöjesrörelserna, därför att det är män som i ökad grad känner sig berövade på löftet av vad de trodde. Mm. Och det här kan, i vissa fall så är det ju skrattretande, men det finns också i ekonomin det här. Om man jämför mig med, du är säkert 10 år yngre än vad jag är.
Jag vet inte.
Någonting, men där omkring liksom. På de 10 åren, och vi bor båda i Stockholm, på de 10 åren så har priserna ökat enormt på Stockholms bostadsmarknad. Mm. När du gör samma flytt som jag gjorde för 10 år sedan, så krävs det en helt annan ekonomi. Du kan ha betydligt högre inkomst, men du kommer ingen vart på samma sätt i liksom bostadskarriären. Det köper mindre på ett väsentligt område. Mm. det här är på något sätt din materiell bas för att du ska känna dig att jag har uppnått så mycket och ändå är det inte vad jag förväntar mig. Du har svårt att sätta fingret på det. Få koppla det direkt till ekonomin eller vad i ekonomin det är som skiljer. Men det här är en sån faktor som är på riktigt, som säkert spelar roll och som kan leda till liksom en sån här känsla av att liksom, jag kan inte keep up. Liksom så där. Väldigt många människor som inte alls är fattiga på något absolut plan känner en desperation över hur de ska hantera sin livssituation. Och det är liksom det här, det är den stagnerande ekonomin och de liksom sviktande framtidsförväntningarnas problematik. Och den har vi ju väldigt mycket. Och det är den jag försöker komma åt. Alltså jag vill ju komma åt den genom att ingjuta liksom dynamik, liberalisering och hoppfullhet om en bättre framtid. Och en del i det är förstås liksom att se till att det staten tar på sig funkar. Jag tror att staten behöver göra mycket färre saker för att den ska kunna sköta det som måste funka bra.
Ja, apropå vad staten ska sköta och inte sköta och apropå klimatet som vi var inne på. Du har ju skrivit en bok om klimatpolitik för högern. Eller specifikt för moderater till och med kanske det var.
Ja, den heter Miljöpolitik för moderater. Precis. Och för alla andra.
Men där du menar att priset på koldioxid, det måste definitivt upp. Men om det bara görs, om det blir tillräckligt högt, då kommer marknaden att klara och ställa om själv. Och konsumtionen blir hållbar. Och miljöpolitiken kommer liksom av sig själv. Är det en tillräckligt, är det en verklighetsnära beskrivning? Alltså räcker det? Behövs det, är inte det här ett typexempel på där det behövs massiva regleringar? Jag menar även nationalstatsvänner talar ju om att så här måste till någonting på global nivå. Vi måste ha liksom nästan en världsregering. Jag tycker absolut inte det. Jag vill betona det. Ja. Men att det liksom, man ser att den politiska lösningen måste vara någon slags totalt bestämmande ovanifrån för att vi ska hinna förändra någonting i tid.
Alltså jag för det första liksom sådär som du, alltså jag tycker det är intressant just det här hur ofta liberala lösningar beläggs med förväntan att lösa alla problem. Alltså det finns väldigt få garantier i klimatfrågan. Alltså det är prognoser på hundratals år. Det är en chansning hur vi än gör. Alltså valet av liksom, kan vi hantera 1,5 grad, 2 grad, 3 grader. Det vet vi inte och vi vill slippa veta det. Mm. Hela poängen därför att det är irreversibla befarade trender vi vill undvika.
Ja, den hårdaste linjen är ju att vi redan är dömda.
Och faktum är, vi kan ju faktiskt vara det enligt de prognoser som finns och liksom om kärlen släpper i tundran på Sibirien och metan driver av liksom i en självförstärkande cirkel och sånt där. Så är villkoren på jorden liksom. Det finns inga garantier och det finns ingen politik som liksom är som är en garanti med det. Men jag förstår att det du menar är liksom, kan vi få ner utsläppen?
Ja. En av de få snabba, riktigt effektiva miljöpolitiska lösningarna som jag har sett under min livstid, det var när jag var ganska liten, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag tror det var slutet på 80-talet. När man sa nej, vi ska förbjuda freon. Och så förbjöd man freon. Och sen var det borta, inte omedelbart, men freon förbjöds. Och min linje är ju lite så här: det finns massa saker som förstör. Förbjud dem.
För det första, alltså det här är ett rätt typexempel. Just Montrealprotokollet är väldigt kul, därför att det har liksom blivit en sån här myt kring liksom politikens ledande roll. Och i själva verket så hade den inte riktigt den ledande rollen, därför att det som först möjliggjorde för politiken var ju en konsumentbojkott i Skandinavien och USA framförallt, Nordamerika. Från 1973 där liksom en forskare av en slump liksom kommer på att freoner har effekter långt upp i atmosfären, vilket en bizarr teori från början. Mm, liksom. Så det tog ett tag innan folk tog till sig. Men konsumenter tog till sig det ganska snabbt. Så redan samma år så började liksom freoner, som var liksom skitbra kylmedel och sådär som förbättrade kylskåp. Ironiskt nog uppfunnet av samma person som kom på att blya bensin för att få motorerna att funka bättre. En annan sån här riktig miljöbo.
Vilken bra person.
Ja, jag hoppas att han hann dö innan konsekvenserna blev uppenbara. Men det är också liksom en sån här, hur korrigerar du det i efterhand? Det finns liksom inte rättsfunktioner för det. Och ska du liksom stämma honom, så har han inte pengar att betala för allting som hände och sådär. Kanske inte vore rättvist heller. Men det är en av de faktorerna som gör att jag ser en roll för politiken här. Men vad som händer är att folk börjar bojkotta det här. Det minskar. Industrin behöver ställa om. Och politikerna vaknar och sådär. Men i slutet av, i början av 80-talet kommer de första liksom politiska regleringarna och sådär. Då har vi redan suttit liksom och sett trasan och bananer säga att det är dumt med spray för det innehåller freoner. Så små barn i Sverige som såg trasan och bananer på Prog TV visste liksom det här före politikerna hade agerat. Sen så samlas man, och det är intressant också att det var ju USA ihop med Skandinavien som var liksom drivande då, därför att de hade en helt annan relation till planeten på grund av sina rymdprojekt, förvisso statliga, så det, det finns ju en kombo där liksom, men medan Europa höll emot, och i Europa var den som vände Margaret Thatcher. Hon var ju den första naturvetaren, vilket hon tyckte om att säga, och det var en dragning, och forskarna som drog det hade hjälpt henne med Falklandskriget tidigare, så de hade en good stand.
En intressant konstellation.
Så på något sätt så vänder det här, vänder hon sitt kabinett 180 grader, och Europas motstånd faller om man får igenom. Då är man på en början, enligt statsvetaren David Victor, ganska försiktig. Man säger vi ska fasa ut på sikt och sånt där. Det fanns liksom många användningar. Sen kommer industrin och säger att vi kan göra den här omställningen, och det kommer nästan inte kosta någonting alls. Då blir man modig. Men det krävdes ju liksom den här trestegsraketen av liksom konsumenter och engagerade medborgare, politiker och industri och innovation.
Men ser du samma potential med fossila bränslen till exempel, där både stater och stora företag har såna enorma ekonomiska intressen i att bibehålla de fossila bränslena?
Ja, alltså det är mycket mer komplext, därför att freon var en kemikalie.
Men jag tänker på mekanismen, att vi till exempel nu har skickat signalen att vi ska fasa ut fossila bränslen i bilar. Kommer industrin liksom leverera omställningen tillräckligt fort?
Ja, det är ju frågan, och en annan fråga är, vill vi verkligen det? Alltså som människor, konsumenter och andra liksom sådär. Det skulle göra en bil 3-4 gånger dyrare än idag. Mm. Det är betydligt färre som skulle ha råd att köra bil.
Visst.
Och har vi lust att vara väldigt, vill vi vara 20 år före i Sverige till det priset? Eller inte liksom sådär. Mm. Och vad är det värt i slutändan och sådär? Här finns ju enorma liksom samordningsproblem och politiska frågor som du också inte kan fatta över människors huvuden. Det vore inte rätt heller.
Nej, men så
alltså
är
det. Det finns ju de som liksom hoppar direkt i diktaturen och liksom säger att ska vi någonsin nå resultat så måste vi bara köra och strunta i folkvilja och annat.
Det finns ju en förvisso väldigt liten del, men det finns en del av klimatrörelsen som nästan är liksom någon slags teknokratisk överdemokrati förespråkar.
Ja, Och om man tittar ofta på Kina och sånt där. Och där tycker jag det finns läge att varna för liksom just det auktoritära och diktaturens förmåga att leverera. Därför att den är groteskt överdriven. Och det är ju en annan del av tron att det liksom är enkelt att styra upp och sånt där. Men du får ju ofta att titta på Kinas miljöpolitik till exempel. De uppfyller alla mål som finns. Därför att du blir skjuten eller du hamnar i läger eller du hamnar bara i dålig ställning i byråkratin om du inte levererar resultaten. Alltså får du resultaten. Och sen kryper det fram som det kröp fram här om året att deras utsläpp har varit 20% högre än de har sagt. Och de som gör privata filmer om luftföroreningarna, för de engagerar en enorm massa kineser, blir virala så att staten känner sig hotad av dem och så stänger man ner dem.
Mm.
Så just det auktoritära styrsättet är en garanti att få liksom de siffror man vill ha, men du vill liksom inte ha det. Det är liksom som de här knasiga, liksom, du får önska dig vad du vill och sen blir det liksom som Midas som allt jag rör vid blir till guld och så kan han inte äta och dricka. Liksom. Du får de resultat du efterlyser fast inte på sätt du vill ha. Och det är alltid liksom, vi har testat planekonomi, vi har testat auktoritära styren och vi vet att de lyckades inte ens uppnå de mål de satte annat än i väldigt trånga sektorer och skeden. Så där liksom. Du kunde liksom få ett rymdprogram, men det kan du få i fria samhällen också och då får du mobiltelefoner dessutom. Liksom. Så någonting däråt behövs det ju på miljöområdet.
Men tycker du att alltså, nu diskuteras liksom klimat- och miljöfrågorna för lite av alla tycker jag.
Mm.
Men jag tycker att det finns en massa vänstersvar på de här frågorna.
Mm.
Och även om du liksom inte håller med om dem. Men saknas det inte väldigt mycket fortfarande ett högre svar i politiken på det här?
Jo, men
i svensk politik,
ja, jo men alltså det ligger ju lite grann i sakens natur. Därför att det är inte nödvändigtvis ett politiskt svar som den som tror på liksom ett stort och dynamiskt samhälle har. Det är till exempel så, alltså ska vi producera mat på ett mer resurssnålt sätt så är jag mer för att vi tillåter genmodifierade grödor än liksom att ge en massa subventioner till ekologiskt. Och båda två, jag tror att det har betydligt större potential, men det räknas inte som miljöpolitik därför att det är bara att tillåta innovationer. På samma sätt så tror jag att du får ett effektivare resursutnyttjande med liksom marknadsmekanismer, men det kommer inte heller räknas. När ett företag liksom minskar sina utsläpp för att de har liksom effektiviserat processen, då är ju det liksom någonting de gör för att göra vinst och räknas inte heller som politik. Men jag tror att de mekanismerna behöver mobiliseras tydligare och sen att de kompletteras med pris på utsläpp som liksom en, men inte den enda nödvändigtvis mekanismen. Det kommer behövas naturreservat och liksom du har. Det dröjer ganska länge. Jag vill gärna se liksom någon privatisering av vägar. Liksom, så där. Men vi är ganska långt från det. Liksom, och det offentliga kan göra mycket där. Liksom. Du behöver en inriktning där. Och där har du ju liksom teknikval och andra som hamnar i statens knä, vare sig man vill det eller inte. Och så där. Där kommer du liksom till de här avvägningarna. Och det är inte fel att vilja göra mest, men det är inte nödvändigtvis det som kommer att vara bäst. Vänstern kan lova precis allting för att de kommer att låta staten sköta det mesta. Vill du låta människor i ett samhälle vara friare så är det inte nödvändigtvis så att det samhället kommer att leverera mindre hellre på miljönytta.
Jag tänker att vänstersvaret är inte snarare att staten ska göra allting, men att man ska sätta tydliga ramar för företagen, hur de agerar. Och mitt favoritexempel på när regleringens ramar ger ett spännande resultat är ju liksom Europas ölutbud. Som ju egentligen bygger helt på att man har satt olika regler, olika lagar, olika gränser i olika länder. Och det har gjort att det har fötts väldigt många spännande ölkulturer. Inte minst liksom den brittiska som bygger både på vilken typ av öl som får vara stark och vilken som får smaka på ett visst sätt och sådär. Jag tycker det är ett jättefint exempel på när regleringar skapar en mångfald och någonting spännande. Och jag tänker att det går inte att exakt överföra detta till klimatpolitiken. Men regleringar leder framåt, inte bakåt.
Mm. Ska jag säga. Men om du tittar på samma ölmarknad så har det ju liksom haft en liberalisering som liksom fött hela den här trenden med liksom nya alltså mikrobryggerier och hela det här. Alltså ölutbudet som ju bara för några decennier sedan var ganska standardiserat har ju exploderat i liksom former och smaker och bredd. Och det är ju också till väldigt stor utsträckning marknadsdrivet. Och ett resultat av att man släppt de här gamla restriktionerna som jag bland annat ska skriva en bok om, alkoholrestriktioner. Men visst, liksom produktstandarder och just det tycker jag är ett argument för decentralisering, en annan så här underskattad. Alltså politik är ideologiska riktlinjer kan låta som att man vet precis hur politiken ska skötas och ännu mer liksom som om det finns någon form av idealsamhälle att uppnå. Men tvärtom, alltså det ett av de stora ideal jag vill slå ett slag för är ju experimenterandet och att liksom inte allt blir lika, att det finns olika standarder och att vi liksom tar det lugnt med att harmonisera på hög politisk nivå, därför att det bryggs bokstavligen väldigt intressanta saker i olikheterna. Och för att ta det tillbaka, alltså det tror jag också, vad som är livskraftigt i miljöfrågorna är ju också liksom, alltså det som vore en game changer är ju någonting som är tillräckligt billigt för att spridas av sig självt. Den dag du kan köra mopeder på el istället för diesel så kommer du liksom ha svept, du kommer sälja miljarder sådana över hela världen när de är billigare. Ett sådant här roligt exempel är i Afghanistan. Så efter den amerikanska invasionen så slog man ju ut väldigt mycket av vad folk jobbade med. Så väldigt många började förstås odla valmo istället, för det var en av få lönsamma grödor och vi fick liksom en heroinkris på kuppen. Men för att sköta de här valmoodlingarna så pumparna till dem, de drivs med solenergi. Därför att det är det mest effektiva. Mm. Och det är sådär, när förnybar energi tar sig av sig själv till alla delar av världen genom att vara det billigaste alternativet, då pratar vi liksom riktig förändring. Innan dess så är det lätt att det blir sådär, och där är marknader fundamentala, fast det liksom inte går att säga riktigt hur, vilken roll och hur det kommer att ta eller tävla liksom med en politisk ambition.
Ja, jag tror att jag ska nöja mig där och tacka så hemskt mycket för att du har kommit hit. Det har varit väldigt intressant.
Tack så mycket, det var bra frågor.